Det här är en podd från Svenska Yle.
Det har nu gått ett par dagar sedan ett gäng Trump-supportrar som en del kallar för terrorister stormade amerikanska parlamentskomplexet Kapitolium i Washington. Och jag vill nu fråga dig, Oskar Winberg, vet man i det här skedet vem som låg bakom den här stormningen?
Fortfarande det här många frågor som är oklara. Man vet att det var en grupp där det fanns olika grupperingar, vissa mer organiserade än andra. Men det var lite av ett hopkok av de här Trump-anhängarna och de olika grupperna där.
Det här är Nyhetspodden och jag heter Simon Karlsson. Med mig har jag USA-kännaren och historikern Oskar Winberg. Och i det här avsnittet ska vi tala om de här grupperingarna i USA som lever i en lite annan värld än de flesta andra som tror på en eller flera konspirationsteorier som president Trump inte klarar av att fördöma och som de stöder då honom. Oskar, vilka olika rörelser ser vi bland de här mest ivriga Trump-supportrarna?
Här finns de här som kanske främst kopplas under den här termen MAGA, alltså Make America Great Again, vilket har varit Trumps slogan. Så det finns sådana här hängivna Trump-anhängare som står med honom i vått och torrt. Sen finns här också de här konspirationsteoretikerna som helt öppet tror att det finns någon som heter Q inom myndigheterna som styr. Och det här är liksom årslång konspirationsteori där det tar det mest fantasifulla former och de tror att de kämpar mot någon slags pedofilnätverk som har liksom en global maktställning. Men det finns också, jag tycker det är väldigt viktigt att påpeka, sådana här historiska element som har rört sig på extremhögern och har liksom en lång, i synnerhet vit maktgrupper, har en lång historia av våldsamheter från extremhögern som man kanske inte liksom uppmärksammar tillräckligt mycket om man tror att det bara handlar om sådana här hängivna Trump-anhängare som är liksom, lever i någon slags fantasivärld. Men här var det alldeles uppenbart att det också fanns de här organiserade grupperingarna som har ett kraftigt anti-myndighetsbudskap.
Ja, man såg bland annat var det en man åtminstone som gick omkring, som man såg på de här bilderna från Kapitolium med en t-skjorta som verkar ge sitt stöd till Auschwitz och andra koncentrationsläger och så. Så där, det syntes på det sättet tydligt där. Hur är det med de här mera ytterst kristna elementen i den republikanska basen eller Trump-basen? Hör de också till det här gänget som nu kanske har lite gått på övervarv? Säger det milt.
Det finns det absolut då. Och i synnerhet en sån här rörelse som kallas för Christian Identity, som alltså är en extrem höger, en våldsam antistatsrörelse. Och jag tycker att det knappast undgick någon den här symboliken när den här gruppen av upprorsivrare reste ett kors utanför Kapitolium. Så fanns det väldigt klart den här kopplingen och den är ju också historisk, till exempel Ku Klux Klan använde sig ju av kors och upplevde sig starkt vara liksom en kristen rörelse. Mycket av deras terrorism var också riktad uttryckligen mot judar, mot katoliker då, som var invandrare i början av 1900-talet och upplevdes som det andra. Så igen, de här grupperingarna har en lång historia och det är uppenbart att de finns med här på grund av att de upplever att de kan vara med i den här större skaran.
Hur har det gått nu så att sådana här grupper av människor har blivit så framträdande i det amerikanska, det offentliga rummet helt enkelt? Vad finns det för orsaker för att de här grupperna skapas?
Där tycker jag att det är två viktiga saker att poängtera. Det första är att vi talar ofta om det liksom ur ett ideologiskt ramverk och det är egentligen lite missledande eftersom det inte handlar om ideologi så mycket som om identitet. Och då talar jag både om rasidentitet, det var klara vitmaktstrukturer och deras retorik och som du nämnde också antisemitiska slagord på klädesplagg och så här. också social identitet, religiös identitet, de här sakerna vi redan har talat om. Och den andra aspekten då är att det var inte hemskt svårt att få fram varifrån de har fått de här tankarna om man tittar på banderollerna, på kläderna, på flaggorna de bar. Så naturligtvis då president Trump som har i åratal redan kastat ur sig de mest fantasifulla påståendena och konspirationerna och hatprat. Men också sådana konservativa media röster som Sean Hannity som är från Fox News och representerar där kanske den mest Trump-vänliga rösten, men också sådana internetröster som Alex Jones vid Infowars som även han kastar ur sig konspirationsteorier som för många skulle framstå som helt fantasisnack, men här helt tydligt har ett inflytande och man ser det nu då rent ut på gatorna.
Före han var presidentkandidat så har Trump lätt gått med i sån här konspirationsteorier. Han var en stor drivkraft bakom den här Barack Obamas, att han inte skulle ha varit född, eller att han inte var en riktig amerikan och så vidare. Har Trump jobbat aktivt i flera år för att skapa just en sån här lojal bas?
Ja, alltså hans politiska karriär kan man på många sätt, hans seriösa politiska karriär kan man spåra tillbaks just till de här konspirationsteorierna om att Barack Obama inte skulle vara född i USA och därmed inte en legitim president. Och det är ingen slump att vi talar här om landets första svarta president och att han inte liksom räknas. Och det såg man igen här i uttalanden de kom med i sydstats flaggor som de paraderar in i Kapitolium med. Ras är helt avgörande i den här tankevärlden. Det är det Make America Great Again för många betyder. Det betyder Make America White Again. När de talar om att ta tillbaka landet handlar det just om sådana här rasfrågor och det har Trump byggt sin karriär på inom politiken.
Ingen förnekar att det i Europa och övriga världen finns rasism, men den verkar ha det verkar vara så på något konstigt sätt avgörande i amerikansk politik. Vad grundar det sig i? Hur lever den ännu så starkt kvar?
Nu här tycker jag att det är viktigt att komma ihåg det här när vi talar om amerikansk demokrati och så blir det ofta snack om liksom 200 år och 200 år plus av demokrati. I själva verket så har ju Förenta staterna inte varit en demokratiskt land där alla medborgare är delaktiga längre än ungefär 50 år. Det vill säga under medborgarrättskampen så vann man de här segrarna på 60-talet som faktiskt etablerade demokrati för alla i landet. Så jag tror att när vi tittar på det ur det perspektivet ser att den här sydstaterna efter inbördeskriget inte besegrades egentligen utan i 100 år fick fortsätta med det här, så är det inte så svårt att förstå varför just sydstatsflaggorna förs in i den här stormningen av Kapitolium.
För första gången någonsin också, om jag har fått rätt information från internet, att inte ens under inbördeskriget så fördes det in sådana
flaggor. Stämmer. Men samtidigt bör man komma ihåg att statyer av sydstatsgeneraler till exempel pryder har länge prytt Kapitolium och det är kanske det som är det centrala här då, att man aldrig riktigt tog itu med senaste gång som man hade ett politiskt parti som stod i öppet uppror mot Förenta staternas demokrati. Och om man inte löser de här frågorna så är det svårt att gå vidare.
Många amerikaner pratar idag om att USA är en republik och inte en demokrati. Vad menar de med det?
Det är en sån här hårklyveri kan det framstå som först, där man försöker då förklara varför till exempel elektorskollegiet inte ser demokratiskt ut. Men det spännande är när det här retoriken sprids, och det är alltså 50- och 60-talet som direkt respons på medborgarrättsrörelsen, där det på många håll var de här demokratiska systemen var uppbyggda så att de skulle minska eller minimera eller helt utesluta svarta befolkningen från den demokratiska processen. Och då blev det väldigt viktigt att försvara till exempel varför lokala myndigheterna på vissa håll i sydstaterna valdes på ett system som helt eliminerar den svarta befolkningens inflytande.
Som vi redan konstaterar så har president Trump i många år eldat på de här konspirationsteorierna och de olika andra värderingarna som står för grund för det här som skedde på 13-dagen. Hur har de här rörelserna växt till sig? Hur har det gått till? Är det för att folk hamnar på fel sida av internet eller finns det liksom ett mer organiserat sätt att växa för dem?
Man vill ju ofta tänka sig att om bara en algoritm på YouTube eller en algoritm på Facebook skulle fungera på ett annat sätt så skulle det här inte ske. Men grogrunden har funnits där länge och existerar då i de här diverse rörelserna eller grupperingarna eller litteraturen och andra former av media där det här existerar. Så riktigt så enkelt är det inte som att säga att de stackarna har bara gått snett på internet någon gång. Samtidigt så är det klart att de här internetalgoritmerna stärker den här känslan. En studie visar att upp till 64% av dem som går med i extremistgrupper på Facebook, då talar vi om högerextremism i USA, 64% av dem gick med som följde av att Facebook rekommenderade den gruppen på basis av deras tidigare beteende. Så det är klart att ett ansvar finns där, men samtidigt behöver vi inte blunda för att det finns djupa rötter här och att republikanska partier har lite liksom signalerat och gett antydan om de här samma konspirationsteorierna som existerar och det blir naturligare att gå djupare in i kaninhålet.
Det här är ju inte första gången som myndighetsbyggnad har stormats i världshistorien. Vi har exempel från ett ganska liknande exempel nästan från Finland på 30-talet. De stormade ingen byggnad, men Mäntsälä-upproret, Lapporörelsens Mäntsälä-uppror var ett lite liknande. Man såg vänstern som ett hot, man krävde vänsterns exklusion från det politiska livet. Och Finland stoppade då det maktövertagande paradigmskiftet. På andra ställen genom historien har det inte gått lika bra som i Italien med svartskjortor eller bolsjevikerna i Sovjetunionen. Ska man jämföra det här som händer i USA just nu med några sådana rörelser eller är det bättre att jämföra det med några kulter som Jim Jones eller någon liknande?
Jag tror ju att det som det har gemensamt här handlar om det här vägran att godkänna motståndarens legitimitet, vilket är en central del av en fungerande demokrati, att man accepterar att även motståndaren är legitim. Sen tror jag inte att vi behöver egentligen gå liksom utanför Förenta staterna för att se paralleller. Det här är inte den första försöket i statskupp de facto under slutet av 1800-talet, just de här samma sydstats rasistiska grupperingarna gjorde statskupp på lokal håll och störtade då myndigheter som innehöll svarta representanter. Så det finns sådana exempel direkt där och jag tror också att igen så bör vi lyfta fram de här organisationerna som Ku Klux Klan som ju var en stundvis väldigt populär, alltså marschera på öppen gata, hundratusentals anhängare under 1900-talet.
Vissa vill nu säga att det här stormningen av Kapitolium var kulmen av den här samlingen av rörelser och Trumps försök att förändra USA till det han vill, exakt det han vill. Men vissa vill också se det som att är oroliga för att det här är början. Vad tycker du? Är det här början på någon orolighet vi kan se under det kommande årtionde eller några år eller längre? Eller tror du att resultatet i Washington på onsdagen betyder att det kan vattnas ur nu?
No, alltså, naturligtvis hoppas man att det här skulle vara någonting som försvinner och att reaktionerna skulle vara att ta avstånd och det här skulle liksom minska i popularitet. Men jag ser dessvärre inga trender som tyder på det, delvis då som vi redan var inne på hur republikanerna och högermedia har bemött det här och börjat sprida konspirationsteorier om att vänstern låg bakom det. Samtidigt så finns det också forskning från tidigare i höst, opinionsundersökningar som visar att stöd för politiskt våld var lågt, endast 15% i bland anhängare både av republikanerna och demokraterna. Men problemet var att det ökar kraftigt om man sa vad händer om ert parti förlorar presidentvalet, steg till 25%. Och sen när det frågades att om de andra ägnar sig åt våldsamheter, och då blev det uppdämt till 40% stöd för någon form av politiskt våld. Och det är ju det farliga här, att det skulle liksom eskalera och att det skulle finnas liksom hämndaktioner eller så, vilket man inte hittills har sett tecken på, för att demokraterna har haft en retorik som deeskalerar. Allt från Biden i toppen till också lägre politiker som har försökt deeskalera den här situationen. Men hur länge kan det hålla om republikanerna inte gör det?
Hurdan form kan det i så fall ta om det blir mera oroligheter? Handlar det om stora demonstrationer eller tror du det finns en förhöjd risk för terrorbrott?
Nej, jag är främst oroad för de här terrorbrotten och politiskt våld. Och det tror jag att vi inte riktigt förstår hur kraftigt högerextremistisk terrorvåld och politiskt våld har varit. Inte endast under ett långt historiskt perspektiv, utan efter 9/11 till exempel, så sägs det att mellan 2001 då, efter attacken mot World Trade Center, och 2017, så var ungefär 70% av terrordåden i USA sådana som hade extremhöger motiv. Och det här är någonting som vi har sett i skolskjutningar, vi har sett det i attacker mot kyrkor, mot synagogor, mot diverse olika religiösa instanser, och också sen i attacker mot media. Så därför ser jag det som den stora hotbilden, och det här är kanske inte då. Det har aldrig varit så här organiserad cellverksamhet som vi ofta kopplar till islamistisk terrorism, utan det har byggt på lösa nätverk och smågrupperingar och lokala angrepp. Och därför har medierna och också politikerna också uppfattat det här som sån här en ensam varg slår till när någon som männen bakom Oklahoma City bombing eller den här Atlanta OS-bombningarna båda hade nära kontakter i extremhöger nätverk.
Tusen tack, Oskar Winberg, för att du var med.
Tack.